Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah med mig, Messiah Hallberg,
Clara Doktorov,
John Wilander Lambrell.
Ditt nyhetsflöde, det ska man egentligen säga ihop med The Daily Messiah. Men vad fan, man kan inte naila det där varje gång.
Det är inte lätt.
Det är tisdag, det är november. Man kan ha så otroligt mycket kul i november. Har ni haft något kul, Clara och John?
Men alltså, november är ju en enda liksom, startbanan för december.
Ja, exakt. Men så otroligt mycket kul kan man ha. Nej, men det bara slog mig. Sverige förlorade mot Spanien i söndags. Och då blev det klart att vi skulle få kvala om vi skulle ta oss till VM. Jag missade hur liten chans det är nu. Har ni sett det här, hur jävla krångligt det är att försöka ta sig till VM?
Nej, men det kommer vara nästan omöjligt.
Får jag kolla upp det här då, hur det var inför förra VM? Då var det alltså 8 europeiska lag som fick då kvala om 4 europeiska platser. 50%. Nu är det alltså 12 europeiska lag som kvalar om 3 europeiska platser. Det är alltså 25%. Det är ju en halvering av chanserna.
Ja, varför är det så då?
Det jag gissar för att jag äntligen har fått igenom mitt önskemål om fler afrikanska lag i VM.
Ja, det har du länge pushat för.
Ja, jag är ju väldigt vidsynt.
Men nu då? Nu när du slår tillbaka dig rakt i ansiktet?
Nej, jag väljer att, om Zanzibar äntligen kan få en plats, så tycker jag att det kan vara värt det.
Men Zanzibar är inget land.
Vad sa du? Tycker du det?
Nej, det är det.
Vad fan är det då?
Tillhör väl typ Tanzania eller någonting. Kenya. Zanzibar är väl bara en ö?
Ja, det är en ö i Tanzania. Okay. Ja, jag hoppas de kommer med
ändå. Ja. Men det kanske är därför alla öar får vara med nu. Det kanske är därför Europa får färre platser.
Men då kan Gotland vara med till det. Om man ser enligt den principen.
Zanzibar, delvis ett självstyrande örike. Ja, jag hoppas att de kommer med. Något annat som slog mig är att allt fler ger sig på Greta Thunberg nu.
Jaha.
Men det är fler och fler krönikörer som skriver så här att Greta borde komma med svar istället för bara skrika och arg.
Va? Vinden har vänt lite grann.
Ja, men lite. Hon är myndig och så vidare. Allt fler krönikörer då, svenska krönikörer, som säger så här att nu Greta, nu är hon vuxen. Nu kan du inte bara uppmuntra någon slags anarki, anarkistisk hållning, utan då måste du även komma med några svar.
Men jag förstår inte riktigt det. Alltså, jag lyssnade på P1 och då pratade de nu om att så här, för första gången på väldigt länge så har Kina och USA visat någon slags common ground. Och att de har närmat sig lite i klimatfrågan. Men det är så här, att vi ska vara glada över att de ens har kunnat ha tagit ett möte utan att börja bråka. Alltså det är för slappt.
Man kan ju kritisera Greta hur mycket man vill, såklart. Hon är vuxen, det borde hon ju kunna ta. Men jag tänker bara, hon är 18-19 år. Jag tänker, när jag var i den åldern, då jobbade jag på ett hunddagis för att få ut min A-kassa. Jag vet inte hur mycket det förbättrar världen. Jag tänker ändå att fortfarande man måste ändå hålla henne. Alltså hon är ingen politiker.
Paus.
Ja.
Och då, du hade arbetsplatsträning,
ja,
eller vad
precis.
Heter det?
Ja, just det.
På ett hunddagis.
Ja, ja,
för att annars så skulle du inte få ut A-kassan.
Nej, precis. Men jag menar bara så att det är såklart att det är krångligt att lösa hela den globala klimatkrisen. Det såg man ju inte minst på det här mötet som avslutades i helgen i Glasgow.
Ja.
Att om de här ledarna, de här miljöministrarna och de här högt uppsatta människorna inte kan komma överens, varför ska då en 18-19-åring från Sverige lösa det? Jag läste på lite om det där, hur barnslig nivå det är. De klubbade ju till slut då, många timmar efter de skulle vara klara, något som de döpte till The Glasgow Climate Pact. Då en slags gemensam, en common ground för att kunna bygga vidare. Det är väldigt fin lir med vilka ord som får vara med och inte får vara med i avtalet. Mm. Och det är på en väldigt barnslig nivå. Att till exempel Saudiarabien, Australien och Kina, så här, de vill ju då inte att det ska stå med fossila bränslen någonstans i det här avtalet. Alltså de får inte nämna fossila bränslen, just det ordet. Och sen, skulle vi kunna välja ett annat ord?
Okay.
Och det här Parisavtalet då, som slöts för massa år sedan, där står inte fossila bränslen ens med.
Men vad fan?
Nej, men jag menar bara, som är lite inne på det som du sa, John, att det är såklart att hälften av de som är på det här klimatmötet vill inte ens vara, alltså de är bara där för att det är som ett bröllop som de går på, fast de egentligen inte gillar de som gifter sig.
Ja, vet jag, verkligen, jag är tvingad att hålla tal.
Ja, jag hatar ju brudgummen. Jo, men du går upp där, Indien.
Och säg inte att du hatar brudgummen. Säg att det är alltid bra.
Och det är liksom såklart att såna här små nyckelord är väldigt viktiga, men det blir ju lite fånigt när det hålls på den höga politiska nivån. Som när vi till exempel presenterade den här podden, så sa vi ju att vi skulle försöka ta ett grepp på nyhetsdygnet. Mm. Och då är ju nyckelordet där försöka.
Det ville vi ha in.
Jag vill ha in det i avtalet, ja. Så att inte chefen funkar säger så. Ni tar ju inga grepp. Vi sa försöka, det var väldigt viktigt för
mig. Vi har försökt och misslyckats.
Vi har försökt och misslyckats varenda dag. Men det, vi har försökt.
Ingen kan säga att vi inte försöker.
Nej, vi försöker.
Ja, men det är viktigt, eller man står och håller, man ska gifta sig, säger man, jag lovar att vara dig trogen i nöd och lust. Det är ju det man brukar säga.
Jag men gjorde
man
då, det, ja.
Ja, men om man säger istället, jag lovar att försöka vara dig trogen i nöd och lust. Då är det ju en helt annan sak. Då blir det en, eller hur?
Ja, det är smart.
Frun kommer på en med, kanske med penisen i fel vagina. Och säger man, jag försökte. Jag försökte.
Ja, du har försökt det bästa.
Jag försökte. Läs avtalet. Jag gick igenom avtalet. Det är så jävla. Men det är så fånigt att de här högt uppsatta miljöministerna, det är så här de håller på. Till exempel då, det som drog ut på tiden här nu i helgen, det var att då plötsligt att Indiens miljöminister vägrade ge med sig. Han ville då in i avtalet att kolkraft, han ändrade då från att fasa ut till att fasa ner.
För de har väl sagt att de inte kan vara fossilfria för en typ 2070.
Nej, och jag ska vara helt ärlig, jag kan också lite sympatisera med Indien, för att vi går ju väldigt hårt åt de här länderna som tidigare var då uländer. DN gick ju jättelångt då i helgen, de skrev till och med en text då med rubriken Indien kommer få stå vid historiens skampåle.
Ja, men det där är så det är bullshit.
Ja, men jag menar,
är du förbannad?
Men historiens skampåle, hur kan man beskriva John? Ja, säg vad man vill om John. Han kommer i alla fall få stå vid historiens skampåle.
Ja, det är hårt.
Man vet att man har gjort något skit. Ja. Och det de menar då att de sinkar hela världens klimatförhandlingar. Samtidigt kan man ju förstå då, för det vi har gjort då i alla iländer, det är att vi har använt upp jordens resurser.
Ja.
Och sen när Indien och Kina, de här människorna, börjar få dina jävla torktumlare, då kommer vi säga, nej, men vi har torktumlat som fan, ska ni veta.
Ja, ja. Ni får inte.
Vi kan inte börja torktumla nu.
Nej.
Och de är ju tokiga nu i Mumbai, i torktumlarna till exempel.
Det fattar jag.
Mixerapparater och de gör smoothies.
Jag tror man vill göra det.
Ja, man vill göra det. Det har ju vi gjort i hundratals år här borta. Vi vita. Så man kan ju ändå sympatisera med att den här miljöministern, att de sa till miljöministern innan han gick in där, nu ser du till att de ger fan i våra torktumlare. Och så direkt ska det bara fasas ut. Och så fick han in det och fasas ner. Och sen till slut klubbar de. Men det menar bara att om de här högt uppsatta människorna håller på den här barnsliga nivån, är det då inte lite banalt att avkräva konkreta, simpla lösningar från en 18-årig tjej från Sverige?
Ja,
jo, så är det väl, absolut.
Vill du veta en annan grej som är banal?
Ja.
Att tänka sig att Bellman på 1700-talet satt och drack en smoothie.
Ja, det gjorde han.
För det har inte hållit på med det i 100-talet.
Jo, vit cisman som satt och drack. Jag skulle be att få en tranbörs.
På den gyllene freden.
Och hans kläder var jättetorra.
Varje gång han satt på fartyget i den nya världen i öst, så sa de, men gud, hur kan du ha så torra kläder?
De var ju nyss blöta.
Snabbprogrammet 15 minuter. Nej, men klimatmötet i Glasgow, VM-kval, det är mycket som händer nu. Du är ju, brinner ju mycket för en annan fråga, John Wilander Lambrell. Det är en gala som du följer varje år, vet jag, nästan slaviskt.
Ja, jag har följt den i 4 år nu, tror jag. Det blev ju ingen förra året på grund av pandemin, men häromdagen så var det ju dags då för Diabetesgalans återkomst.
Ja, just det.
Peter Gides.
Förlåt, vad händer nu? Du
kan började. Inte bara börja.
Peter Gides. Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jambola.
Jambola, där är den. Stor, magnifik, grandios, insmord och uppoljad. Du drar någonting ur den varje morgon och ja, diabetesgalan idag då. Titta inte sådär på mig.
Just det.
Ja.
Nej, men diabetesgalan är ju Peter Gides kärleksbarn, kan man ju säga. Han gör ju inte bara, han gör ju gala varje år och sen gör han ju olika program då om diabetes. Mm. Han tycker det är viktigt att det ska vara fokus på det, eftersom att, ja, men lite som det är fokus på barncancer, barncancergalan, och musikhjälpen har väl lite annat och sådär. Han tycker att det ska vara fokus på diabetes. Och han har ju genom åren, Peter Gide då, brottats med det han allra helst vill. Aha. Och det är ju att ha in då kändisar på den här galan.
Ja, men han har väl, han tänker väl att han har knäckt koden. Kända ansikten är en genväg till medial uppmärksamhet.
Ja, alltså Barncancergalan, mycket kändisar på plats. Musikhjälpen består ju sig bara av kändisar då. Det blir fler ögon på produkten, fler som skänker pengar. Det är smart tänkt och Peter Gide vill ha in kändisarna. Men det har inte alltid varit helt lätt för honom. Det började med att han skulle ha dit kändisar på liksom röda mattan innan själva galan för ett par år sedan. Och han tänkte väl att de som dyker upp på den här röda mattan kanske har diabetes. Varför skulle de annars gå på galan? Så vi kan höra bara några som intervjuas på röda mattan här om året. året när han anordnade galan.
Hej Doreen.
Hej.
Men du är här då på Diabetesgalan. Hur känns det? Vad tänker du om ikväll?
Jag tycker att det ska bli väldigt spännande och väldigt fint att det finns en gala. Jag har inte varit jätteinsatt i diabetes, men har en kompis som har en dotter som har det.
Så var även Björn och hans fru Margareta Ranelid där. Vi kan lyssna på dem så.
Diabetesgalan. Vad har ni för förväntningar inför kvällen?
Att svenska folket får lära sig om sjukdomen.
Kan du säga att det var ett skolsköterska 31 år som har rätt att ha patienter som, eller elever?
Ja, det har jag haft och det är inte lätt.
Alltså Margareta Ranelid hade haft elever som eventuellt hade haft diabetes då.
Elever?
Ja, då elever. Det är lite, hon var skolsköterska då. Lite oklart. Så det var inte en direkt koppling till diabetes.
Nej, men de söker ju också. Man kan ju förstå dem också i den situationen att man står på en matta. Man kanske vill kännvisa att man sympatisera med...
Ja, exakt. Man är ju ändå där.
Ja, ja, man vill inte framstå som att man bara är där för att man eventuellt hamnar i Hänt i veckan. Utan...
Nej, exakt. Hänt i veckan, ja. Och så var Roger Nordin, radioprofil, var där. Vi kan lyssna på honom.
Gud, han brukar ha mycket att säga.
Och sen har jag faktiskt en gammal kollega och vän som led av diabetes.
Så han hade en gammal kollega som hade diabetes. Det kanske är en lite tydligare koppling då. Jag vet inte. Men Gide har ju kämpat på då. Sen infiltrerade han ju också sin brors Niklas Gides sportprogram. Mm-hmm. För att få sagt då att det är många kända idrottsmän som har diabetes. Eller?
Första som jag träffade i Sverige och känner är ju Per Zetterberg, fotbollsspelaren. Mm. Som spelade med diabetes typ 1. Tittar man på hockeyn också. Och bakåt i tiden, Bobby Clark är ju en spelare. Det var ju färgd också, inte lika mycket kanske. Men en färgstark profil var han. Hur svårt tror du det var att leva med diabetesen och spela
på den
tiden?
Här backade du ju ytterligare 10-15 år när han var som bäst mitten av 70-talet i Broad Street Bullies i Philadelphia.
Det var alltså den idrottsmannen han hittade var ju då någon kille som spelade hockey på 1970-talet.
Jaha.
Med diabetes då.
Ja, men det är ju tydligt exempel.
Men jag tror att Gide hade hoppats på kanske någon som var igång idag. Som
ja. Lite
visste vem det var. Ja, någon mer aktuell. Ja. Så han fick ju liksom kämpa på. Och till året därpå då insåg han, Gide, att kändisarna inte behövde ha diabetes.
Nej.
Alltså han övergav det liksom.
Okay.
Utan Gide tog till lite andra metoder. Jag läser från en Aftonbladet-artikel här. Laila Bagge tvingades testa att leva med diabetes. Till diabetesgalan ville Peter Gide visa hur det verkligen är att leva med diabetes. Därför utmanade han Laila Bagge att leva som diabetiker under ett dygn med spruta och allt. Via sms fick hon ständigt instruktioner och besked om sin blodsockernivå. Sprutorna hon tog var fyllda med koksaltlösning. Det var mer för att göra det så realistiskt som möjligt. Men hon råkade ut för det som är vanligt bland diabetiker, allergiska utslag. Hon säger, det kliade överallt och det blev bara värre och värre. Till slut tänkte jag, nej, nu vill jag inte ta den här jävla sprutan längre, säger Laila Bagge. Så det Peter Gide gjorde då var att han kokade alltså ihop någon egen kemisk lösning som han sedan injicerade i Laila Bagge. För att visa då på att han gav henne liksom någon slags skendiabetes då.
Just det, en kulturell appropriering av diabetes då.
Det är det hittar.
Ja. Ja, han testade ju nya, han fick ju ändå in Laila Bagge här på ett sätt.
Ja.
En kändiskoppling till diabetes. Och under själva galan sen så använde han ännu ett trick när han tog upp två kändisar på scen.
Från en nallebjörn till en annan, för jag har fått sällskap av världens starkaste björn, Bamse. Bamse är inte bara Bamse utan också en diabeteshjälte, för tillsammans med bästa polaren Lille Skutt och Lill Mikkel så...
Alltså, vad fan är det här?
Nej, men Gide kom på att han kunde använda animerade kändisar. Alltså de kan ju inte säga ifrån.
Nej.
Som andra, om Laila Bagge kan ju säga att nu vill jag inte ha den här sprutan längre.
Nej, plötsligt förstår man Lille Skutts tårar.
Ja, han har ju blivit injicerad med den här lösningen av Peter Gide också.
Stackars Lill Mikkel.
Ja, det var ju taskigt. Och på den här galan då för ett par år så arrangerades också auktioner. Alltså kändisar ge någonting som man kan buda på då. Det blev inte så lyckat heller, för det var en NHL-spelare som var med, hockeyspelare Oliver Ekman Larsson. Ja, man trodde han kanske skulle auktionera ut en hockeyresa eller något sånt. Men istället kunde man bara bjuda på en puck. Och Jesper Parnevik auktionerade ut en av sina gamla klubbor och sånt där. Det var liksom ingen succé. Men då till årets gala som gick av stapeln häromdagen. Gide hade lyckligtvis då inte gett upp hoppet om att få in en kändiskoppling till diabetes. Han kom på flera nya knep då, bland annat det här. Vi lyssnar.
Jag har haft den stora äran att leda en tv-sänd diabetesgala 3 gånger tidigare i Sverige. Men nu ska vi tillsammans ta kampen mot diabetes upp på en helt ny nivå.
För jag där är Sverige, Norge och Danmark gått samman i skandinaviskt samarbete med ett starkt önske. Och öka kunskapen om diabetes.
Från Oslo över gamla biblioteket, gott emot kvällens programledare. Ricky Göransson, Min Man Muschini och Peter Jihde.
I år har ju då Jihde kommit på att han kan använda utländska kändisar. Alltså varför bara begränsa sig till Sverige?
Ja, han har så att säga siktat in så mycket bredare nu då.
Ja, nu är det nordisk diabetesskala.
Och han har träffat, som i Seinfeld-avsnittet, den här Bizarre och Jerry, träffat sina motsvarigheter i andra länder.
Ja, jag tror det i alla fall. Det är lite oklart, men det är alltså Ricky Göransson, känd programledare i Danmark. Hon har bland annat varit programledare för Paradise Hotel. Om man har sett den danska versionen, som ju är väldigt bra. Och Iman Meskini, som spelade Sanna i Skam.
Jaha.
Ja. Sen är det ju då en massa vanlisar i hela programmet. Och det gillar ju inte Jihde, det vet man ju. Men han måste ju liksom fylla ut programtiden. Det var 2 timmar lång den här jävla galan. Så han har med en massa vanlisar som berättar om sin diabetes. Och det är 3 tjejer då som återkommer genom hela galan. En spelar liksom olika instrument och de andra 2 kan vi lyssna lite kort på bara.
Det första jag tänkte när jag fick diabetes, det var: hur ska jag kunna fortsätta dansa? Kommer min dröm gå i kras nu? Kommer jag behöva sluta? Men jag behövde inte sluta dansa.
Jag vill resa en massa, måla mycket, vem vet, det finns så himla mycket roligt man kan göra.
Så det var en tjej som spelade olika instrument, en som dansade och en som målade. Och jag tror att Peter Jihde har valt ut vanlisar som gör någon aktivitet som känns närmare kändiskapet. Mm. Förstår ni vad jag menar? Alltså, han väljer ut folk som har större chans att kanske bli kändisar.
Ja, alltså, så det här är liksom, han scoutar dem nu?
Ja, men jag tänker att han ändå valt ut de här 3 som sysslar med musik, dans och målning. Och det känns liksom närmare kändiskapet än om de här tjejerna hade drömt om att bli liksom revisorer eller busschaufförer.
Men menar du att Peter Jihde här blir nästan som någon slags NHL-scout som sitter på läktarna sen pojklagsåren och säger så att den där killen är nummer 2 i backlinjen, han kan bli något som följer med honom hela vägen upp.
Ja.
Och sen till slut kan han plocka dem då och kanske leda diabetesskalan
alltså,
med honom.
Farmarverksamhet.
Och att de då blir kändisar på riktigt med sin målning och dans då. Så, ja. Han har ju flera knep då. Jihde ska ju sen dra lite diabetessiffror då. Så kommer han på ytterligare ett knep.
I år, 2021, så kommer det att vara runt 6,7 miljoner diabetesrelaterade dödsfall i världen. Och då konstaterar vi alltså att fler dör av diabetes än av covid-19.
Jihde har kommit på att han kan använda kändissjukdomar. Alltså covid-19 är ju en väldigt känd sjukdom.
I ropet får man säga.
Ja, men i ropet så att om man jämför och plockar in covid-19 så blir liksom, det är en liten kändiskoppling där. Att covid-19 känner jag till.
Alltså, okej, så du, nu är covid-19 kändisen?
Ja, covid-19 är ju känd.
Man hotar upp en sjukdom med hjälp av en annan.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, exakt. Sen är det mycket märkligt som pågår under den här galan då. Man grattar bland annat insulin på födelsedagen som om du vore en människa.
Kära insulin, gratulerar med dagen.
Det är ett kalas man inte vill bli bjuden.
Jag förstår ändå det. Alltså, och om det är som man säger att fler dör av diabetes än av covid. Men covid är ju det enda vi läser om.
Ja, exakt.
Det behöver lite uppmärksamhet.
Ja, men det är bra. Men han måste använda sig av kändisar, annars får han inte in folket, tror jag han resonerar. Men det konstigaste ändå sker mot slutet när Peter Jihde arrangerar någon slags landskamp i diabetes. Han har lyckats få in då några kändisar från Sverige, Danmark och Norge. Inte som har diabetes eller någon koppling till det. Utan de är med under förevändningen att de ska då tävla för sitt land.
Hur gör man det?
Ja, det som är frågan då. Men Jihde har gjort gott försök. För Sverige är det då Morgan Alling, Mikael Tornéus och Ellen Bergström. Jag vill bara triggervarna här lite grann. För att när man ägnat så många år som Peter Jihde har gjort då för att få ihop kändisar och diabetes, så är det kanske inte så konstigt att man blir lite galen till slut. Jag menar, jag håller nästan på att bli galen bara genom att följa alla år av diabetes och liksom galor. Men för det som följer här, det är då Jihdes landskamp. Och det är också en minut rent vansinne när då Peter Jihde presenterar sin diabetesstafett.
Är lagen klara, Peter?
Jajamensan, de verkar helt redo och jag också. Sista deltävlingen, alltså en stafett uppdelad i 3 stycken etapper. Den första här framför mig. Det gäller att med bokstäverna på bordet etablera en diabetesrelaterad mening. När du är klar med den så tar du dig vidare i banan. Då handlar det om blodsockerkurvedelen. Och här gäller det att ta den här öglan genom den strömförande banan. Och så sist, men definitivt inte minst, så växlar man över en gång till. Och då vet ni att insulinet ska ta sockret in i cellen. Det är ju vad det handlar om. Så att, vad gör Norge? De just nu transporterar de socker med hjälp av insulin in i... Nej! Ner på golvet och Sverige och Danmark har fortfarande chansen. Sverige är ute i blodsockerbanan, men Norge tar en ny
Han byggt den banan själv.
Ja, han har byggt en diabetesstafett.
Men det låter ju jätteroligt.
Ja. Man vill se, kan vi inte lägga bilder på det här på Daily Messiahs Instagram?
Ja, men det är ganska skrämmande. Ja. Alltså, det, han har ju liksom landat i någon slags vansinne här. Han har gjort någon slags blodsockerbana. Man ska skjuta insulin på varandra. Ja. Det är helt sjukt liksom. Men en sak är säker. Så länge jag lever kommer jag att fortsätta följa Peter Jihdes jakt på kändisar med diabeteskopp.
Jag frågar dig en fråga då, John.
Mm.
Om du ser en person med diabetes som svimmar, ger du personen en bit choklad eller sin insulinspruta?
Jag letar upp en kändis. Så fixar de.
Ja, rätt svar är ju choklad bara, så alla lyssnar vid det.
Mm.
Annars hade du tagit död på personen. Mm. Och det hade du förmodligen gjort också medan du letade upp din jävla kändis.
Vad menar du? Om man ser någon som ramlar ihop, ja, men av diabetes?
Det här vet ju inte folk. Jag tycker ändå vi borde lägga till det, för det är public service.
Ja.
En person som svimmar av lågt blodsocker som har diabetes behöver inte insulin, för då tar du död på personen.
Okej, nu spelar jag The Village Idiot här. Som jag...
För du visste inte det här.
Nej, men jag vet faktiskt ingenting om diabetes. Nej.
Men det är väl därför galen behövs. I rest my case.
Nej, men det är jättebra. Men okej, men varför går de då runt? Varför verkar de vara så förtjusta i insulinsprutorna då?
Men jag vet inte, det är väl som han säger i den här blodsockerbanan att insulinet hjälper att hålla en jämn blodsockernivå, vad vet jag.
Vet du vad, du kan vara med nästa års diabetesstafett,
ja!
Tror jag.
Peter Jihde, ring mig.
Jag vet inte om ni har märkt någonting på mig idag. Jag har ju varit lite sådär hetsig, lite ryckig, mitt hår är lite rufsigt. Jag kom ju precis från kriget, kan man säga.
Vadå kriget?
Ja, exakt, ett slags krig. Jag har ju varit... gud, det är inte Bagdad, men det var nästan som att jag kom direkt från Bagdad.
Nej.
Jo, jag var i Karlstad. Jag ska vara tydlig här med att jag inte, det var ingen sån SD-spaning att det är supermycket folk från Irak i Karlstad, det är ingen sån.
Jag tror att det är jättemånga nu som kommer att vara upprörda i Värmland över att du kallar Karlstad för Sveriges Bagdad.
Ja, verkligen, det är inte en sån spaning som kommer. Det kanske finns också, jag har ingen aning om. Men det jag tänkte göra, jag skiter faktiskt i Karlstad som stad, även om det var trevligt när jag var där och uppträdde. Det var mer att det blev en sån krock i mitt schema. Jag har ju varit ute på stand-up-turné och då har vi hållit på att flytta runt de här datumen 5-6 gånger på grund av coronan.
Mm.
Och då blev det så dumt, va, att dagen innan min sons 10-årsdag var jag tvungen att vara i Karlstad. Och det gick heller inga tåg eller flyg hem efter gigget. Så jag skulle då alltså missa min sons födelsedag om jag skulle ta mig då med tåg och flyg. Och det här kom jag på då, och det här tyngde mig, för det är ju faktiskt, om man ska vara ärlig, på en födelsedag så är det ju den där första minuten, egentligen de där första sekunderna som är de härliga, de
när
man
kommer in.
Ja, man väcker sitt barn och man får de där små pliriga, trötta, sömndruckna ögonen som tittar på en, och man får den där lite morgonspruckna rösten och som säger, åh, här är ni, och så vidare. Det är ju det man vill åt. Sen att komma in på eftermiddagen, som jag då hade behövt göra, är ju inte samma grej. Nej. Och jag vet inte om ni... Jag löste det här på, jag är så otroligt imponerad av mig själv, eller hela maskineriet egentligen bakom då min turné som fick till där. Jag vet inte, har ni sett de här videorna som såna här soldater som kommer hem just från Bagdad?
Mm.
Ja, vad sa du?
Du kan.
Ja, det brukar låta så här. Otroliga. Så himla glada. Och det som hände då var att jag lyckas då få tag i en privat chaufför som stod då i garaget precis i sidan av scenen. Så när jag var klar i Karlstad så gjorde jag så. Jag sa ingenting till min fru, sa ingenting till min son, utan jag hade ordnat det där i smyg. Det blev klart på någon timme innan gigget. Och sen så åkte jag hem då på natten till Stockholm. Och det var, jag var så jävla peppad. Jag kände mig precis som de här soldaterna, att jag visste ju att de komma skulle liksom. Jag visste ju att snart kommer jag vara hemma och de kommer tappa det och så vidare. Jag spelade till och med in mig själv i bilen hur det lät liksom, för det var så jäkla spännande. Jag var hög här, vi kan lyssna.
Jag har precis hoppat in i bilen här på väg mot mot Stockholm. Jag lämnar Karlstad nu och fan, sjukt att man att det här blev av, att man klarar av att göra det, och att de blir glada nu när man kommer hem. Det är ingen som vet om det här. Och...
Ja, ni hör ju, det är ju en jävla...
Du har varit bort i två dagar.
Ja, jag vet, men det är ju just det här att de inte vet om någonting. Ni... Okej, vadå, du tyckte att det här var inte dramatiskt nog?
Du kan jämföra dig med någon som kommer hem från Irak.
Ja, lyssna en gång till, Clara. Jag tror kanske inte du lyssnade tillräckligt noga. Jag har
precis hoppat in i bilen här på väg mot, mot Stockholm. Jag lämnar Karlstad nu och... ja, fan, sjukt att man... Att det här blev av, att man klarar av att göra det. Jag hoppas de blir glada nu när man kommer hem. Det är ingen som vet om det här.
Hörde ni? Det där, jo, det där var en granat precis när jag lämnade Karlstad. Men det var ju otroligt spännande. Och det var, jag fick en sån jäkla puls och jag kom hem på natten. Och jag smög in till min fru och kysste henne och sa, jag är hemma nu. Och hon snarkade såklart, men strunt samma. Sen på morgonen så var jag med när min son fyllde år. Och hans röst sprack när jag kom in och min röst sprack när jag sjöng Ja må han leva för tionde gången i hans liv. Och det var bara en sån där grej som var lite kul i ett liv som är ganska mycket vardag. Så fick jag i alla fall uppleva hur det kändes att vara en riktig sån krigare.
Ja, vi ska leva ut i odrade år.
Åh, fint. Minus det där med kriget, men annars jättefint.
Ja, det kanske är att minimera krigshjältar. Men ni fattar vad jag menar, jag kom inte så mycket närmare. Jag gjorde ju sån här mönstring på lumpen. De skickade ut mig redan när de insåg att jag var närsynt. Jag såg inte ens tavlan och sa, du är nog inte lämpad för oss. Så att, det här var mitt bidrag till Sveriges krigsmakt. Varsågod, you're welcome. Och grattis min älskling, jag hoppas du inte lyssnar på det här. Men 10 år är ändå någonting, pappa.
Grattis Nils.
Pappa älskar dig.
Stort grattis.
Det är inte Nils du är gudfar till, va?
Nej. Nej.
Det är väl Louise, det vet ju till och med jag.
Mm. Ja, men jag såg att din fru la upp en bild i somras och så på Nils och hans gudfar, då, hennes kusin, och skrev världens bästa gudfar. Jaha. Och så skrev jag först en kommentar, så här, hallå. Men sen tänkte jag, tog jag bort det för det kändes lite försynt.
Vad gör du för Louise då?
Det här är ju lite känsligt. Kan ta upp till ett annat avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Följ oss gärna på The Daily Messiah på Instagram och Facebook. Ni kan även mejla oss. Det finns en kille som mejlar oss om och om igen. Men ni får gärna andra höra av er också. Det är thedailymessiah@gmail.com. Vi är tillbaka imorgon. Då är det onsdag. Det är lillördag. Ett uttryck som jag kom på för många år sedan. Vi hörs då. Hej, hej.
Hej!
Hej!
Podplay. En del av...